If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Välkomna tillbaka till podden Utan dig med mig Emily
och mig Alexandra.
Det här är en podd som handlar om förluster och framförallt förlusten av våra barn.
Vi kommer att prata osensurerat och öppet från våra hjärtan, vilket kan göra att innehållet väcker mycket känslor.
Alla sörjer olika och det finns inget rätt eller fel. Men risken finns därför att någon kan ta illa upp.
Men vi hoppas att våra lyssnare inte ska ta illa upp på något sätt. Idag har vi en gäst med oss digitalt som heter Ida. Varmt välkommen till våran podd.
Tack så mycket.
Vi har faktiskt fått tips om att bjuda in dig.
Så roligt.
Ja, och det känns jättefint för oss att du vill vara med.
Ja, men det känns kul att få vara med.
Ja.
Tack för inbjudan.
Varsågod. Vi tänker att det här kommer bli ett avsnitt som handlar om din sjukdom, för du lever med ALS.
Mm.
Så du ska få berätta för oss hur det är att handskas med det. Men sen vill vi också prata lite om din sorg kring att inte få bli mamma. För det är någonting som du också har kämpat för.
Ja, verkligen. Ja.
Men vi vill jättegärna att du kan få börja med att berätta lite om hur du mår just nu och idag.
Ja. Just idag så mår jag ändå ganska bra. Jag är utöver att jag har ALS så har jag kantats med en del andra hälsoproblem och haft mycket feber och blodproppar och allt mellan himmel och jord. Så det har varit en stökigt halvår. Men jag försöker hålla hoppet uppe att nu kanske vi har hittat något. Men just idag mår jag bra. Jag försöker tänka så att jag utgår från dagen för att inte bli för deppig typ. Mm.
Hur skulle du liksom säga att du är som person? Är du en ganska positiv tjej?
Jag är nog det. Sen brukar jag vilja säga att jag tänker att de flesta är nog eller reagerar likadant som jag i en sån här kris, men det, jag vet inte, men jag har väl alltid varit en ganska så glad och positiv person, och det har inte försvunnit med sjukdomen, även om såklart alltså jag har ju jättemörka dagar också, men i grunden så är jag väl ändå ganska levnadsglad trots sjukdom typ.
Och nu när vi spelar in det här avsnittet så är det den sista januari. Och du är lika gammal som mig, född 88, 35 år, konstaterade du nyss.
Det tog lite tid att komma på, men 35 är jag.
Ja, och du fick din ALS-diagnos i april förra året, 2023.
Precis. Jag fick diagnos den 19 april, sjukt nog, på dagen 6 år efter min pappa dog i samma sjukdom. Också 10 meter typ från rummet han dog i, vilket kändes där och då som, jag ska inte säga ett skämt, men ni förstår vad jag menar, att det blev helt, helt surrealistiskt. Även om jag visste väl att det var ALS jag hade drabbats av, men det kom ju som en chock ändå.
Är ALS ärftligt?
Ja, i mitt fall är det det. Nu har jag inte den exakta siffran, men jag tror att mellan 10-15% av alla som får ALS så är det ärftligt. Så min gammelfarmor dog i ALS och 2 av hennes syskon, tror jag. Min farfar dog i en annan sjukdom man kan få i den här genen, eller med den här genen. Och pappa dog när han blev 52. Så han var ju också relativt ung ändå. De flesta som får ALS är mellan 50 och 70 år gamla.
Men så du var ju väldigt ung.
Ja, och det var nog därför det tog lång tid för mig att få diagnos. För att det är osannolikt att man får det när man är 35 eller så.
Men hur, eller vad var det för någonting som gjorde att du sökte vård?
Vi hade en lite stökig tid. Det här var ju då i våren 2022, så började jag få symptom. Jag började få muskelryckningar i mitt ena ben. Men då, min man blev väldigt hastigt sjuk. Han fick en cysta i sin hjärna under den perioden. Så att vårat liv, eller jag var ju jätteorolig för hans hälsa. För det var också en väldigt stor operation och farlig. Eller operationen kanske inte är farlig, men det var ändå en stor grej. Så jag var nog under ganska stor stress. Så jag trodde ju att det var typ som att få muskelryckningar i ett öga eller sådär. Men sen gav det aldrig med sig. Utan under hösten så hade jag muskelryckningar nästan hela kroppen. Och då sökte jag vård i samband med att jag läste om att Börje Salming hade samma symptom. Och så var karusellen igång, kan man säga.
Men hade du tänkt efter att din pappa fick diagnosen, eller kanske innan dess till och med, att det kanske även skulle kunna drabba dig?
När pappa dog så pratade vi ju ändå om det, jag och mina syskon, i och med att vi insåg att det är osannolikt att både då min gammelfarmor och min pappa dog i exakt samma sjukdom som är så ovanligt. Så vi fattade väl ändå att det här kan ju vara genetiskt. Men vi valde att inte kolla det då. Men det är klart att det har ju legat. Jag ska inte säga att jag har tänkt på det hela tiden. Men det har ju ändå funnits en tanke om att visst, vi kan ju bära på genen. Men det var inte det första jag trodde när jag hade muskelryckningar. Det var det inte. Utan jag tänkte att det kunde vara stress, vilket sjukvården trodde då.
Och så kanske man också lever med det där hoppet.
Att det... Ja, det gör man ju verkligen. Att man, det var liksom en stökig tid. För man hoppades ju jättemycket på att det skulle vara något annat, samtidigt som sen efter där hösten och mot jul och in på början av året, som fick jag ju väldigt alltså, fysiska problem. Jag började halta och jag började få svårt att skriva på tangentbord. Och då, alltså då slets man ju mellan hopp och förtvivlan. Jag försökte ju lyssna på sjukvården som sa det här är stress, samtidigt som jag inte kunde gå ner på en trappa ordentligt liksom. Så jag, där någonstans började jag ju fatta att det här är nog, det är nog inte bara stress, det är nog på riktigt liksom. Man kan ju inte vara så stressad att man inte kan gå ner på en trappa eller springa. Jag har alltid varit en väldigt aktiv person. Och jag kunde inte löpträna och ja, det var mycket funktioner som försvann. Mm.
Men det låter som att du ändå blev ganska sjuk ganska snabbt.
Ja, och det blev, pappas form var också ganska snabb. Så för mig kan man säga i februari 2023 kunde jag ju ändå stå på ett par skidor och åka utför även om det var ostadigt. Men i juni var jag tvungen att gå med rollator. Så det, alltså benfunktionen har ju försvunnit fort. Och sen dess nu, så nu har jag ju assistans dygnet runt och kan med nöd och näppe typ gå några få steg med hjälp, och min röst har börjat bli dålig och andningen, så att det har ändå gått, alltså, relativt fort tänker jag. Det är ju lite olika det där med hur fort det går för patient till patient. Typ.
Jag tänker på hur lång tid tog det, eller hur länge levde din pappa med efter att han fick sin diagnos?
Han levde rätt så exakt 1,5 år. Och då skulle jag nog ändå säga att han var i bättre fysisk form när han fick sin diagnos än vad jag var. Och jag har ju snart levt 1 år. Sen hade min pappa otur och dog efter en operation. Ofta när man, eller när man har ALS får man ju ofta en PEG inopererad eftersom svällfunktionen försvinner. Och min pappa dog efter den operationen, så han kanske hade kunnat leva längre, det vet vi ju inte. Men jag hoppas väl att jag har lite fördel, att jag är lite yngre och kanske i bättre fysisk form än vad han var. Men det går ändå ungefär i samma takt som det gjorde för pappa, känns det ju som. Och inte så konstigt kanske eftersom jag är en kopia av honom i allt, verkligen.
Är det någonting som du tänker mycket på?
Ja, det gör jag. Jag försöker inte tänka på det, men det slår ju mig ofta. Och något som jag har haft lite svårt att få hjälp med också. Jag har testat att gå både till kurator och psykolog och testat med allt möjligt. Men det är lite svårt att, jag vet inte, bearbeta bort. Nej, det är svårt att hantera. Men det är inte något jag tänker inte på det varje eller hela dagarna. Men det slår ju mig ofta och då kan jag ju hamna i panik och bli väldigt ledsen.
Mm. Men brukar ni prata om det hemma?
Inte så mycket. För att jag tror, eller det, vi pratar ofta, och när vi pratar om det så skämtar vi mer om det. För att det är så jag ofta har hanterat det mesta. Och varit lite gränslös i mina skämt. Men jag brukar ofta inte vilja prata om det blir ju ändå grejer som händer, att man tänker, vi har köpt en handikappsbil och så pratar man, ja men den kan ju du sälja sen. Och så kommer jag ju på då att det innebär ju att jag är död då. Och det blir väldigt, ja, så vi försöker undvika lite det för att det blir liksom för svårt. Vi alla förstår ju att det kommer hända, men det är tufft att prata om.
Men kan man aldrig överleva ALS?
Nej, inte än så länge. Man kan ju välja olika sätt att förlänga livet. Till exempel att välja att sätta in en respirator som sköter andningen. Vilket vissa gör. Något som jag inte har bestämt om jag vill eller inte vill. Det är ju också något som jag har haft väldigt svårt att prata om. För att det känns så svåra beslut att man ska behöva bestämma men hur länge jag vill leva. Typ. För jag vet att om jag sätter in en respirator kommer jag leva längre. Men det kommer ju med massa andra kanske jobbiga grejer som jag inte är så sugen på. Så där har jag inte bestämt mig. Men det är ingen människa som har överlevt ALS. Det finns ju en del som lever länge. Men det vanliga är ju att man lever 3-5 år.
Och vi läste ju på lite grann inför det här samtalet med dig. Och som vi förstod det så finns det 3 olika varianter av ALS. Precis. Men alla är då i slutändan lika allvarliga.
Ja, det finns ju då en del som har en mer långsam variant. Men de är ju ganska lika, bara att det går väldigt mycket långsammare. Det finns ju folk som har, Stephen Hawking till exempel är ju en känd person, han levde ju jättelänge. Men sjukdomen tar ju livet till slut ändå. I mitt fall så har ju jag inte en långsam variant utan jag har en klassisk ärftlig ALS. Och den, då är det väl ungefär 3-5 år. Och sen finns det ju en typ av ALS som drabbar svalget och andningen först. Det har det ju inte gjort på mig utan på mig har det börjat i kroppen liksom. Det är först nu som jag börjar känna i svalget och andningen att det börjar bli jobbigt.
Men du nämnde där att din pappa fick en inopererad PEG.
Precis.
Och jag tänker att alla som lyssnar kanske inte vet vad det är.
Nej. Men
jag vet vad det är för min Ture fick också en sån.
Han hade det.
Ja, så han fick, det är som en knapp på magen som man sen har slangat till för att kunna ge mat eller näring och i hans fall också medicinen.
Precis. Men
har du fått någon peggen eller kan du fortfarande äta mat med munnen?
Ja, jag kan fortfarande äta mat med munnen och svälja tabletter men jag märker att det börjar bli svårare. Så igår faktiskt så började jag prata med min... Man har ju då när man har ALS en ALS-samordnare eller ALS-sjuksköterska. Så jag pratade med henne om att vi kanske ska boka in en operation för PEG. Också för att jag är lite rädd för det eftersom det var då min pappa dog. Så jag känner att jag kanske hellre sätter in den innan jag blir så dålig. Så jag kanske bara har den även om jag inte behöver den. Så det är väl något jag kommer göra inom en snar framtid i alla fall. Och också bra att underlätta för det, man går ofta lätt ner i vikt när man har ALS. Så då kan man också få i sig mycket energi utan att äta på egen hand.
Men när din pappa dog, var det så att han då blev nedsövd och sen orkade han helt enkelt inte vakna igen?
Nej, han överlevde själva operationen men fick väldigt dålig andning efter operationen. Och han låg inlagd på sjukhus och en natt så somnade han och sen vaknade han bara inte. Och sen på förmiddagen så som dog han. Så han, det gick väldigt lugnt till när det väl hände. Men han var vaken mellan operationen och han dog. Vilket var ganska tunga dagar på sjukhuset när man märkte att han var så påverkad av att han hade svårt att andas och svårt att kommunicera. Sådär.
Vi sitter här och det känns som att man har liksom 1000 frågor till dig. Ja. Det är så mycket. Men hur känns det för dig att liksom prata om det här och svara på våra frågor?
Jag tror på ett sätt att det är bra. För varje gång man pratar om det så tänker jag väl att man bearbetar på något sätt. Och ofta så brukar inte jag känna när jag pratar om det att det är så jobbigt. Det kan komma ibland i efterhand att jag blir ledsen en timme efter jag har berättat om det eller sådär. Men nu har jag ändå pratat och jag har varit med lite olika både artiklar och tv. Så jag har ändå lärt mig att prata om det lite utifrån. Det är som att jag pratar om en person. Det är inte alltid att jag tänker att det är jag. Men man blir väl van på något sätt om att berätta om sjukdomen. Och då. Men det är, ibland slår det mig att just det, oj, det är ju jag. Vilket ibland kan bli lite sådär, oj. Ja, ögonöppnande typ.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Och det har ju gått så fort, eller det är ju ganska nyligen du fick din diagnos och blev så dålig.
Ja. Och ändå känns det som att vi under den tiden har hunnit göra väldigt mycket roliga saker också. Det kanske jag inte tänkte. Jag tror inte alla tänker att man orkar det när man är dödssjuk. Men pappa var lite likadan. Så vi har ändå försökt att ta vara på tiden så mycket vi har kunnat. Och reste rätt mycket och om jag försöker hitta på saker för att hålla oss ovanför ytan och ha något kul framför oss hela tiden. Det är så vi hanterat det.
Ja, när man tittar på din Instagram, då ser det ut som att du är en riktig äventyrare.
Ja, jag och min numera man, vi gifte oss även nu efter jag blev sjuk. Det är svårt att komma. Jag glömmer bort ibland att säga att det är min man. Men innan jag blev sjuk så har vi alltid varit aktiva. Inte på något överdrivet sätt. Men vi har klättrat mycket och isklättrar och ute på fjäll och vandrar. Och har en campingbuss vi har rest mycket med. Och, ja, så att vi har hållit oss sysselsatta. Och det har vi väl ändå försökt lite, även om vi har fått anpassa oss väldigt mycket såklart. Det är ju inte samma typ av resor vi kan göra nu.
Men hur är det då? För det måste ju också vara en stor sorg för dig att du inte kan göra allt på samma sätt.
Det är det. Så vi var i Tromsö nu i höstas Och lika härligt som det var, så var det också nästan lika delar jobbigt. Så det liksom får plats båda de två känslorna. För i vanliga fall så brukar ju vi ut och vandra och gå på ett berg och sova i ett tält. Och denna gången så fick jag sitta i bilen och titta på när min man och min kompis ska på ett berg. Och det är klart att det blir ju en jättesorg. Samtidigt som jag var överlycklig att vi kom iväg överhuvudtaget. För det är ju inte heller en självklarhet, och inte nu när jag har varit så sjuk och haft proppar och feber. Och så varje gång vi lyckas komma iväg så försöker jag ändå njuta. Men det kantas såklart av sorg också.
Har ni någonting kul att se fram emot nu? Något inplanerat?
Ja, men vi ska nog åka till fjällen en gång till innan säsongen är slut. Ja, vi har alltid åkt mycket skidor utför. Men nu får jag ju åka en sån här bajski heter det, en handikappsskid. Stol typ. Mycket roligare än vad det... Jag trodde inte det skulle vara så kul. Men det är ändå väldigt roligt. Så det är ändå ett helt okej utbyte. Så det ska vi göra. Annars så har vi legat lite lågt nu med planering. För de senaste 2 månaderna så har jag nog haft fler dagar med feber än utan. Så då det är det lite svårt att våga boken typ.
Mm. Men hör den här febern troligtvis ihop med ALS?
Nej, det tror de ju inte. Utan det är nog något annat. Jag har även en annan genetisk sjukdom från också min pappa. Som också är väldigt ovanlig. Som heter Osles sjukdom. Så de har kollat om det kan bero på det, och de har kollat min lever och de har kollat. Så att de är väl inte helt säkra på vad det är än, men vi försöker att reda ut, för det är väldigt frustrerande att vara sjuk när man också vet att man inte har så lång tid kvar.
Vad innebär den sjukdomen?
Det är en sjukdom som gör att, eller jag och min syster har den, så att vi har missbildade blodkärl i kroppen som gör att dels då så får vi väldigt mycket näsblod, men det är ju bara, det är ju det minsta problemet kanske, utan man kan ju få den i alla olika organ i kroppen, och det är därför de tror att jag har fått blodproppar, för det är också vanligt i den sjukdomsbilden. Och kombinationen mellan ALS och Osler verkar inte vara en toppen kombination. Så de misstänker kanske att det är därför jag är så sjuk. Utöver att jag är döende i ALS då. Jag brukar inte säga att jag är sjuk när jag inte har feber. Då brukar jag säga att jag är frisk. Men i själva verket är jag ju döende också då. Men... jag är bara sjuk på toppen av att vara sjuk.
Mm. Hur länge har du vetat om att du har den sjukdomen?
Den har jag vetat om att jag har sedan 2018 tror jag. Då opererade jag min käke och det slutade aldrig blöda näsblod. Så då kollade man upp och hittade då den här genen som jag och min syster då har fått äran av vår pappa att ärva.
Mm.
Och den kommer från, så från min farfars sida har vi ALS och från min farmors sida har vi den andra sjukdomen.
Jag tänker på dina nära, din familj och med vänner.
Mm.
Hur har det varit för dig att liksom bemöta dem när de har varit ledsen över att du är sjuk?
Det ofta så är vi nog mest bara ledsna ihop. Jag blir ju väldigt ledsen när jag ser att någon annan är ledsen. Och också att jag får väldigt dåligt samvete. För jag vill inte vara orsaken till att någon är ledsen. Så ofta så får jag ju dubbel liksom ångest att det är lite i mitt fel att alla är ledsna. Och det tampas jag lite med. Men ofta också så är det ju skönt att sörja ihop ibland. Det funkar ju inte att hålla ihop hela tiden. Utan ibland behöver det ju bara rinna över. Vilket det gör ganska ofta ändå. Och jag har turen att ha en fantastisk familj och vänner. Så alla mina assistenter är bara familj och vänner. Jag får spendera väldigt mycket tid tillsammans med dem. Och på så sätt kanske jag också bearbetar det tillsammans på något sätt.
Men finns det liksom något sätt som du önskar att folk ska behandla dig på? Eller liksom bemöta dig?
Det som jag tycker är jobbigast är nog när folk... jag förstår ju att man tycker synd om mig. Men jag tycker ändå att det är lite jobbigt. Jag har alltid haft lite svårt det här när människor lägger så här huvudet på sne och det är lite synd om dig. Det tycker jag, då känner jag mig bara ännu sjukare och då blir det på något sätt ännu verkligare. Så oftast eller nästan alltid så vill jag ju bli behandlad precis som vanligt. För att slippa påminnas. Jag påminns liksom nog av att vara sjuk. Sen vet jag inte om det är den bästa strategin. Men det känns oftast bäst för mig att det bara är som vanligt.
Mm. Sen pratade vi ju lite om här i inledningen också.
Mm.
Att du bär på en annan typ av sorg.
Ja.
Och det är att du aldrig kommer att bli mamma.
Ja. Och det har ju varit en sorg. Vi har försökt i flera år, jag och min man. Och har under 3 års tid gjorde vi 8 IVF-försök. Och jag har nog haft 30 eller 40 befruktade embryon. Men ingenting har någonsin satt sig eller funkat. Och ibland kanske tänker jag att det kanske beror på att jag har... Mina gener är ju inte tipptopp, att det är det som har varit problemet. Men det är ju inget som man vet. Utan vi har testat allt verkligen. Och till slut så ställde vi oss i kö för äggdonation. Vilket jag sjukt nog fick samtalet för inte så länge sedan. Att nu är det din tur, nu har vi ägg till dig. Men då hade jag ju redan fått min diagnos. Så det blev ju aldrig aktuellt. Och nu när jag väl är sjuk så tänker jag att det kanske ändå är bra att det inte blev ett barn. För det hade nog varit ännu värre att behöva även lämna ett barn efter sig. Jag tycker det är jobbigt nog att lämna min familj, mina vänner, min mans barn. För min man har 3 barn sedan tidigare. Men det har ju varit det var ju en jätteresa då att hålla på med. Men den har ju kommit lite i skymundan nu när man fick ALS.
Men hur var det då att få det här beskedet att ni nu hade kunnat fått chansen att få äggdonation?
Konstigt nog så blev jag inte ledsen. Jag blev nästan lite förvånad själv att jag borde blivit mer förtvivlad på något sätt. Men det är nog det att jag tror att det skulle bara varit jobbigare. Om vi hade lyckats med vår sista IVF hade jag ju haft en ettåring nu typ. Och det hade nog varit ännu värre och mer ångestfyllt. Så jag tog det ändå med ro på något konstigt sätt. Läkaren jag pratade med blev ju väldigt chockad när det var det svaret de fick. Men jag tog det ändå med ro. Alltså vi ville ju verkligen få barn, så det är ju en sorg. Men ja, på något konstigt sätt så har jag landat i det nu när jag är sjuk.
Kan du tänka mycket tankar som om jag inte hade fått den här sjukdomen och så?
Ja, det kan jag, och det är såna tankar som ofta gör mig väldigt ledsen. Och när man ser andra och hur alla har det bra, och att det är klart att det vill ju jag. Jag vill ju också bara vara frisk och ha en familj och komma hem. Och det kan göra mig väldigt ledsen periodvis. Men för att inte deppa ner mig för mycket så försöker jag undvika att tänka för mycket på vad jag inte har. Och istället försöka fokusera på det jag har istället. Och jag har levt ett fantastiskt liv, särskilt de sista 7 åren med min man. Och så försöker jag fokusera på det på något sätt.
Men har du kompisar i din närhet som du ibland liksom kan känna avundsjuka eller någonting sånt? Och kan du i så fall vara liksom ärlig med dem och prata om det?
Det är inte något som vi pratar så mycket om. Men det är klart att jag skulle inte säga att det är avundsjuka, eller det kanske det är på ett sätt, men det är klart att jag önskar att jag också bara hade det som andra har. Det är ju liksom, jag vet inte, det är något som jag alltid har trott om mig själv, att det är så det skulle bli. Men det är ju inte något som har gjort mig bitter, eller det har inte förstört några relationer, och det är egentligen inget vi kanske pratar om, men det är klart att jag önskar att jag också kunde få det som alla andra har.
Och som vissa också tar alldeles för mycket för givet liksom.
Absolut. Och det, däremot så har jag, när jag och min man försökte få barn, så var vi väldigt, med mina vänner var jag öppen med vad vi gick igenom. Så alla har ändå haft en stor respekt för att det är inte så enkelt när de har sett vad vi har gått igenom. Men det är klart det finns många utanför den kretsen som säkert tar det för givet att det bara funkar. Men det gör det ju verkligen inte för alla.
Nej, det gör det verkligen inte.
Nej.
Men har du haft några i din omgivning som har tagit avstånd efter att du fick din diagnos eller efter att du blev sjuk?
Nej, alltså faktiskt inte. Det är nog sorgligt nog jag som, för att jag har varit så mycket sjuk, som har tagit lite avstånd. Men annars ska jag säga att alla runt omkring mig har, och mina närmsta vänner är helt fantastiska och ställer upp mer än någonsin. Och det, jag är så bortskämd att ha ett sådant otroligt nätverk. Det är jag verkligen så, verkligen värnar om. Och vi har gått igenom mycket tillsammans. Och, så alla, nej det är ingen som har lämnat och det är jag väldigt glad över.
Vad fint.
Ja, verkligen. Och en släkt som också är helt fantastiska. Så jag är bortskämd med det.
Du nämnde att din man hade barn. Hur har det varit att prata med dem om din sjukdom?
Jättejobbigt. Såklart. De var ju de första vi berättade för i princip. Även min familj då såklart. Men det har varit jättetufft. Och något som jag sörjer såklart att men jag inte kommer, min mans yngsta dotter ta studenten nu och nu hoppas jag det kommer jag nog överleva. Men att få se henne växa upp och se vad som kommer ta vägen med hans söner, men det är en sorg. Och jag har även en systerson och det är också en jättesorg att veta att jag inte kommer få se honom när han blir äldre liksom. Och rädd att han inte kommer komma ihåg mig för han är inte så gammal. Och, ja. Min mans barn är ju mycket, de är ju vuxna så det är ju en helt annan grej jämfört med då. Min systers son, han är bara 3,5.
Mm. Men har ni pratat mycket om vad som händer sen? Eller har du liksom planerat för hur du önskar ha det?
Ja, jag har pratat om... jag har gjort en... jag har gjort, ja, lite konstigt kanske, men gjort en Google Keep som jag har delat med min man. Med till och med en bild hur jag vill att det ska se ut på min begravning. Då blev han lite ledsen och tyckte att det var jobbigt när den kom upp. När han skulle ta upp vår gemensamma inköpslista så kom också min begravningsönskan upp. Men ja, det har jag ändå. Det var någonstans där jag började typ bearbeta. Att jag började prata om hur jag ville ha det på min begravning. Men då tyckte min man att det är väl bättre att vi planerar något du kan vara med på istället. Så då planerade vi ett bröllop. Så då gifte vi oss istället. Så det var ju ändå en bättre idé kanske än att bara planera sin begravning. Och det var en helt magisk fest.
Ja, vi har sett några glimtar där. Också inne på din Instagram.
Ja, det var... Ja, det blev också mycket bättre än vad jag någonsin kunde tro. Och tänker kanske att när man kastar in en döende person i en sån grej, det blir så mycket, det var så mycket glädje men också tårar. Och, men det var verkligen livets fest, det blev, ja den var så bra. Jag hade så kul och skrattade men också grät bakom, ja. Det var så högt och lågt.
Mm. Det är egentligen så konstigt att det är så. För att alla vet ju att alla kommer dö någon gång.
Ja.
Lika som du sa också med begravningen. Att,
ja.
Ja, att det är så hemskt att planera. Men det är också jättebra att få vara med och säga vad man vill ha.
Men jag tänker det med. Och det är lite som du säger att de flesta går nog och tänker att man inte ska dö. Jag vet att min pappa sa det till mig när han blev sjuk. Han bara, men Ida, på riktigt, vi vet ju inte. Du kan ju dö före mig. Det kan ju hända vem som helst, när som helst. Så egentligen så kanske alla borde tänka hur man vill ha det lite. Om man nu är intresserad av att vara med och bestämma. Men jag tänker att det är skönt kanske för ens omgivning. Att man ändå har uttryckt att jag vill ha det så här och så här.
Mm. Det tror jag. Men sen också som du sa, att när det blir så här definitivt att du är en döende person, ja, vilket vi också egentligen är ju.
Egentligen, ja.
Men att ja, känslorna blir ju verkligen någonting extra då.
Ja, det, och det har jag försökt, den är svår att beskriva, att för jag kan ju ändå jämföra hur det var innan jag var dödssjuk och nu. Och det blir ändå, nu har man ju känslan av att man har det flåsade i nacken. Sen har jag alltid haft mycket dödsångest i mitt, alltså, liv, även innan jag var dödssjuk. Men nu blir det ju på en annan nivå. Vilket också har gjort att jag sjukt nog är både gladare än vad jag var innan. Men också ledsnare än vad jag var innan. Men så glad som och lycklig jag kan vara vissa stunder och vissa dagar, det var jag ju liksom innan jag var sjuk. Man får ju ändå någon form av wake up call att verkligen ta vara på varje sekund typ. Vilket egentligen alla borde göra ju, men det gör man ju inte in, alltså.
Nej.
Det gjorde inte jag heller på samma sätt som jag gör nu.
Mm.
Du har ju startat en insamling.
Ja.
Vill du berätta lite mer om den?
Ja, det vill jag väldigt gärna. För den är lite av ett hjärteprojekt. För nu så när jag är sjukskriven så har jag inte haft, jag har inte kunnat jobba, utan jag har varit i lite för dåligt skick. Och då jag måste ändå ha något att göra som känns meningsfullt. Jag tänker att det tror jag ändå de flesta skulle känna. Man vill ändå göra något. Så i höstas nu startade jag en insamling. För jag låg mycket på sjukhus då också. Det är inte superkul att ligga på sjukhus. Så jag hade ändå lite tid över att tänka på, men vad vill jag göra istället? Men då startade jag en insamling med målet på 50 000. Och tänkte att det skulle vara svårt. Men det kom vi nog upp i på 2 dagar kanske. Det gick väldigt fort i alla fall. Så nu är insamlingen uppe i 750 000. Och har blivit också en grej som jag gör tillsammans med mina vänner och med min familj och med massa olika. Det är så många som har engagerat sig och alla hjälper till på olika sätt. Och det är liksom företag och privatpersoner, det är så blandat. Och på något sätt så ger det mig också någon form av, men att man känner att livet ändå är fortfarande är meningsfullt, för att man har något man brinner för ändå. Och att jag på riktigt inte visste att ALS-forskning finansieras på det sättet som det gör. Det var en chock för mig att det finansieras enbart på stiftelser och fonder och donationer. Så för att, nu kommer inte det rädda mig, men för att någon ska överleva ALS så måste man samla in massa pengar. Nu har jag fått lite blodartand, så nu vill jag ju komma upp i alla fall i 1 miljon.
Ja, vi håller tummarna för det.
Ja, det tror och hoppas. Det borde absolut gå.
Ja, och jag tänker att vi såklart vill ju länka till insamlingen och hjälpa till att sprida den.
Det får ni jättegärna göra. Varje krona verkligen räknas. Det är det som har varit så kul, att det är liksom, jag fick ett jättefint kort häromdagen av en pensionär i Malmö som lovade att sätta in lite av sin pension till min insamling, samtidigt som min arbetsgivare kan skänka jättemycket pengar. Men det är ju liksom summan som räknas, och det är så fint att alla kan hjälpa till på, liksom, man kan skänka 5 kronor och det är bra nog liksom.
Mm. Och jag tror att det är också grejen liksom för många att, att det är skönt att känna att man kan göra någonting.
Ja, och när det kommer särskilt till ALS just nu så har det gjorts också sådana enorma framsteg på kort tid. Och det har ju gjort att jag har blivit ännu mer sporrad att kunna påverka. För helt plötsligt så pratar man ändå om att man kommer kunna bromsa sjukdomen inom en överskådlig framtid och till och med kanske bota den. Och det har ju bara gått på några år. Så det är ju, för mig har det blivit, ja, det har väl blivit ett litet nytt kall i livet att kunna göra skillnad på något sätt.
Ja, jättefint arbete.
Mm, verkligen.
Och nu vill vi ju såklart att du berättar hur man hittar till din insamling.
Ja, men man kan gå in på Ulla-Karins stiftelse. Det är där jag har min insamling. Så kan man söka på Ida så kommer den upp rätt så direkt. Man kan också gå in på min Instagram där jag heter Ida Caroline Almer. Och där har jag en länk till min insamling. Och där får man mer än gärna kasta in en liten peng. Så blir både jag och många andra med mig tror jag väldigt glada.
Ja, det har varit jättefint för oss att få prata med dig ikväll.
Men tack. Och hoppas att jag har kunnat säga något vettigt.
Du har sagt väldigt mycket vettigt, tycker vi.
Ja, men tack. Det var fint att få vara med på ett hörn. Så jag får säga tack också.
Mm, tack så jättemycket och hoppas att ni får en fin fjällenresa och att du får slippa lite feber framöver.
Ja, nu håller jag tummarna. Jag är ändå optimistisk, det är bra.
Du sprider faktiskt så positivt av att bara nästan se dig, tycker jag.
Ja.
Ja, men,
och då är det bara via en skärm. Vi ser inte ens dig i samma rum.
Nej, tack. Det är kul att höra. Det gör mig glad.
Det lyser om dig.
Ja, men tack.
Mm. Tack så jättemycket.
Ja, tack.
Tack.
The softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.